Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl. Det ska det vara, för att nu ska vi ut på bäverjakt, höll jag på att säga. Nu ska vi ut på spännande saker. Men först vill jag komma med lite samhällsinformation.
Ja, varsågod Lena.
Idag är det ju avsnitt 93. Mm. Välkommen alla nya lyssnare. Och idag, från och med detta avsnitt, så pågår också ett ÖMDK-bingo som lanserades igår på Instagram, på Ljungdahl och Ginghede, samt på Facebook, på vår lilla fanclub-sida som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner.
Men kan du fatta, Lena, nu behöver man inte längre uppsöka den där sunkiga lokalen där det sitter tre själar i varsin ände, röker John Silver utan filter och spenderar alla bidrag på bingo.
Med duttpenna.
Med duttpenna. Nu kan man göra det här hemma som ett stort nationellt kollektivt samkväm, bara rullar ut bingot.
Man bakar sina egna mandelkubb och sätter fart.
Och corona. Nej, men alltså,
det här är ju inte ett påhitt från oss, utan i vanlig ordning är det ju en briljant lyssnare som skickade detta till oss. Och då är det en bingobricka, och det är alltså saker som sägs och görs i podden. Och då kan man helt enkelt fylla i när man hör och ser. Då fyller man i vilket avsnitt och ungefär när. Sen skickar man detta. Alla förutsättningar finns på Instagram och på Facebook. Vi kommer att dra en vinnare. Tävlingen är slut på Görans dag.
Ja, den 23 april. Sak.
Ja. Och vi kommer också ha priser.
Just det.
Och man får alltså inte lyssna bakåt, utan det är från detta avsnitt 93 och framåt som man får åberopa.
Ja, nu blickar vi framåt,
nu
helt enkelt.
Nu vänder vi blad.
Ja,
men det är roligt.
Jag minns ju Leif G.W. Perssons motsvarighet. Han hade ju ett sånt här bingo, och det blev ju fullständigt viralt. Vi kan ju hoppas på något liknande. Jag tror det har potential faktiskt.
Ja. Jag tycker också att det är lite gulligt. Den som har gjort bingot känner ju oss på något märkligt sätt väl. Jag fnissade väldigt ljudligt när jag läste de här rutorna. Och också konstaterat att vi är jävligt förutsägbara och enkelspåriga.
Ja, det får man ju säga. Ja, verkligen. Men det ska bli mycket intressant att se när den första bingoraden infinner sig. Hur många avsnitt kan det tänkas ta?
Jag vet inte. Men vinst, då är, alltså, det är bara hel bricka som gills. Det blir asroligt. Till dagens tema. Vart ska vi?
Till dagens tema. Nej, men idag ska vi ägna oss åt ett ämne som jag personligen, jag vet inte hur du känner, men jag tycker det är lite så här mytomspunnet. Mm. Jag är på inget sätt expert på ämnet, men jag har viss erfarenhet yrkesmässig, och jag har också försökt att göra en liten uppfräschning av mina rättsmedicinska kunskaper framförallt. Vi ska alltså prata om gifter och förgiftningstillstånd, som vi dels har stött på i liksom yrkesmässigt, men som vi också kanske kan relatera till Snövit, höll jag på att säga. Snövit blev förgiftad.
Ja, men äpplet, va?
Ja, äpplet. Mm. Och, alltså, vi har stött på fenomenet i olika sammanhang, både i verkligheten men också i fiktionens värld. Det är ju inte ett helt ovanligt tema i Agatha Christies litteratur till exempel.
Nej. Men vi måste väl ändå smaka på ordet ond kemi. Det älskar man ju.
Ja, man älskar
är det titeln på bok nummer två?
Nej, det tror jag inte, för då kommer vi i så fall sno Ulf Elleviks fantastiska boktitel som heter just Ond kemi. Men alltså, jag tror vi kommer kunna hitta någon variation där, eller någon variant på det. Men du, det här med gifter, det har ju en ganska lång historia, såklart. Det har ju hjälpt oss i tusental år, men det har ju naturligtvis också orsakat ett och annat dödsfall, om man säger så.
Ja.
En sån här livsviktig funktion med gifter var ju att man använde det för att ha ihjäl varandra för många tusen år sedan. Den klassiska giftpilen har väl alla hört talas om, till exempel.
Förlåt. En livsviktig, en livsviktig funktion var att vi hade ihjäl varandra. Jag tycker ändå att den meningen har något.
Okej, vi tar om den.
Vi tar inte om den. Den var fan spot on.
Jag menar att den var ju livsviktig. Alltså, att kunna göra det här var ju livsviktigt, för det handlar ju om ens överlevnad.
Ja.
Ja.
Vi förstod allihop. Det var bara en rolig mening.
Förlåt att min otydlighet. Gud, kom jag helt av mig här. Och vi har ju haft problemet likväl att vi inte alltid har förstått att det vi till exempel har stoppat i munnen eller exponerats för har varit giftigt. Idag har vi ganska bra liksom koll på i alla fall de ämnen som vi exponeras för mest i vår omgivning. Men det finns ju också ämnen som varken luktar eller smakar illa och sådär, och som kan vara livsfarliga för oss om vi tar, och rent av dödliga om vi tar in för stora mängder av det.
Sen ska vi inte glömma att det finns en hel massa människor som dagligdags petar i sig saker som de är fullt informerade om att de är giftiga, men gör det ändå.
Ja, men saken är ju faktiskt den också att allt är ju giftigt i tillräckligt stor dos.
Ja.
Minns du vattenhysterieran? Sportflaskornas storhetstid.
Ja,
masterklassen
snuttandet.
Precis. När varje dag på en vårdcentral var som en masterclass i urinvägsinfektion och njursvikts liksom, diagnostik.
Ja. Jag har också ägnat alldeles för mycket tid av mitt liv att diskutera med drogliberala haschtomtar om huruvida saker som är gjorda av Moder Svea och Moder Jord kan vara farliga eller inte farliga. Mm. För de hävdar ju då att det här är gjort av Moder Jord och kan därmed inte vara farligt. Meta kommer ju komma in i programmet om en liten stund, och hon kommer förklara en del saker som Moder Jord har evolutionerat fram. Men då brukar jag ju säga till dem så här: om du tar och skälper i den dess lite salt bara på det, så kan vi väl ta förhöret vidare senare.
Du menar,
om du lever.
Du menar att ett argument skulle då vara att bara för att det här är en naturlig produkt, så skulle det inte vara farligt?
Nej, men jag har ju också sagt att man kanske inte blir jätteintelligent av narkotika.
Hade tagit.
Ja.
Man upptäckte ju också vid någon tidpunkt i historien då att många av de här medlen också faktiskt kan vara botande ju. Och det är ju upptäckter som vi har tagit fasta på och som är till glädje för oss än idag. Vi återkommer till det där lite senare. Ska vi försöka reda ut vad ett gift är för någonting?
Ja, gjort.
Tackar, tackar. Man kan ju klassificera gifter på lite olika sätt. Man kan prata om gifter från växter. Och det vet jag att du har gjort lite förarbete på. Pratat med en expert, får vi väl kalla henne, på området.
Jag har varit på besök i Dödens trädgård. Vi återkommer.
Spännande. Och vi har ju naturligtvis gifter från djurriket. Från orm och spindel och alla möjliga typer av härliga varelser. Och sen har vi ju sådana som också är framställda av människan själv. Man kan också prata om organiska eller naturliga gifter, eller oorganiska eller syntetiska. Alltså det finns lite olika klassificeringar. Och förenklat kan man säga att det spänner från då bakteriestorleken upp till liksom lösningsmedel och industriella produkter. Så allt däremellan.
Får jag peta in en sak om ett lösningsmedel eller en industriell produkt?
Ja, det tycker jag.
Jag, Jag har varit på plats när en flicka har fått en akut förgiftning av att ha boffat bensin.
Åh fy.
Det är ganska läbbigt, ska jag säga. När man boffar bensin, det som händer är ju att man får syrebrist i hjärnan och ett rus uppstår. Tar man för mycket, och framförallt i det här fallet man blandar med alkohol, då är det ju absolut livsfarligt. Mm. Och när hon berättade det här för mig, hon var fullt tarbar. Jag hittade henne på ett tak med två äldre män. Ja, men jag tyckte hon verkade liksom pigg och med i matchen. Och så sa hon då, eller jag såg ju vad de hade gjort. Och så ringde jag till sjukvården direkt. Så här är en flicka, jag tror hon var 14, hon har boffat bensin. Och reaktionen från sjukvården gav faktiskt mig en ganska rejäl chock. Jaha. För det var verkligen så här typ, ta henne under armen och spring ner till bilen. Mm-hmm. Ni måste in akut med henne. Och då tittade jag på en tjej som satt där och tuggade tuggummi och bara, okej. Men sen så blev hon riktigt, riktigt dålig. Och det här kan ju slå åt alla möjliga håll. Så där hamnade ju vi i kolla andning, cirkulation, medvetandegrad. Det var riktigt, riktigt läskigt.
Ja, men det där är ju så otäckt, för att det slår ju till så fort. Alltså det är ångorna som jag antar drar iväg direkt och påverkar hjärnan.
Och det går ju undan. Allting som man röker in, det går ju rätt upp i pallet.
Och det är väl så
läskigt.
Ja, och det är ju ett exempel också på hur gifter påverkar oss. För att de kan ju slå lite olika på kroppen, naturligtvis. Men andningen är ju en del. Och det kan ju smärta eller förlamning eller...
Kräkning.
Ja, förvirring och kräkning och allt möjligt. Jag har försökt hitta en uppgift om vad som är den vanligaste typen av förgiftningstillstånd i Sverige. Men jag har faktiskt inte lyckats. Jag har, tror jag, förstått med viss reservation för att det ska vara fråga om läkemedel och droger som är det absolut vanligaste.
Det måste ju vara.
Det känns ju rimligt. Och tittar man på dödsfall och de dödsfall som sker till följd av olycksfall, så är läkemedel och drogförgiftning ligger på en god andra plats.
Mm-hmm.
Efter fallolyckor.
Ja.
Så att det är ganska vanligt det här. Du har väl, antar jag, stött på, du nämnde ju det här med bensinboffning, men jag gissar att du har stött på en mängd exempel på det här när du har jobbat som polis, Lena.
Ja, det har jag gjort såklart. Och det, jag kan räkna upp ett gäng såna här tillfällen där man har, någon har ringt, du vet, de hade tänkt festa eller de hade tänkt göra någonting och sen skiter det sig. Då ringer de polisen och de skickar ju både kanske eller de ringer 112 och så skickar de både sjukvård och polis och så kommer man dit samtidigt. Och då blir det oftast lite halabaloo, för det kan ju bli magpumpning eller ventrikeltömning som det då heter egentligen. Där man helt enkelt måste få ut grejerna fort som tusan. De som är på plats, det är ju väldigt mycket andning, cirkulation, vakenhet och försöka hålla dem lugna. Och det här är inte så lätt. För de kan ju gå från i princip sovande / medvetslösa till att de står upp och har full panik och ska slåss. Och sen tillbaka till helt lelösa igen. Ja, jag skulle säga att det är känslomässigt för mig själv är ganska ansträngande att ha att göra med den här typen av, för det blir någon form av överdos. Men har att försöka hålla fria luftvägar på någon som inte vet var det ska ta vägen i nästa sekund.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Har du varit med någon gång om att åka in med en intox i ambulans eller i alla fall se till så att vederbörande kommer till vård och sen när den personen får sin antidot så blir det full fight?
Ja, gud ja.
Att man blir förbannad för att man har förlorat sitt rus. Liksom, när man i själva verket har velat rädda livet på den människan. Det är djupt tragiskt ju.
Och du har nämnt antidot några gånger nu. Ofta så tog man ju urinprov eller sån här snabbsticka, drogscreeningsticka. Och den, det ska man veta att den ger ju bara utslag på liksom kända, beprövade droger. Nu för tiden så trycker folk i sig vad fan som helst, såna här research chemicals som de har klickat hem på nätet. Dels så kommer ju varken polisen eller sjukvården få reda på vad du har stoppat i dig. Du kanske inte vet det själv.
Jag tänkte säga det. De kanske inte ens själva vet vad de har petat i sig ju.
Nej, de har köpt det kanske som en preparat, men de har ingen aning om hur den kemiska uppbyggnaden ser ut.
Nej.
Så dels så kan man inte få, ibland får man ju svar på stickan att det här är heroin eller kokain, och då är det ju lätt. Då finns det ju antidot, eller finns i alla fall ett system i sjukvården, hur ska vi hantera det här.
Mm.
Men du får inget svar på den här stickan, och det finns ju inga antidoter, så då får man bara börja liksom titta på symptomen och hela tiden bara behandla symptomen och försöka få ner det till någon form av normalläge. Det är riktigt läskigt, och jag kan inte för mitt liv förstå hur fan man vågar gambla på det här sättet.
Nej.
Jag förstår många som använder droger, för det är en ventil, och det hämmar din ångest och så vidare och så vidare. Jag förstår problematiken med missbruk. Mm. Men hur i helvete man vågar gambla med att trycka i sig saker som man vet, eller som man inte vet hur det ska slå, och man vet att sjukvården är så ganska handfallna.
Men
sluta med det, säger jag nu.
Jag tänker att det kan finnas flera förklaringar där. Dels så kan det ju faktiskt vara så att man inte själv förstår att det är med livet som insats som man både injicerar och tar vissa preparat. Jag menar, jag har ju varit med om att utreda dödsfall i det som vi kallar för kvartar. Där övriga deltagare på det här, som från början var någon form av kalas, fortsätter att liksom injicera och ta sina doser trots att det kan ligga en människa avliden, som man inte överhuvudtaget har haft intresse eller kanske kapacitet att liksom utvärdera status på. Då förstår man ju också hur illa det är liksom, att man kanske inte har det där konsekvenstänket riktigt.
Jag har ju hämtat en kvinna från en lägenhet. Hon hade ju ändå skedat med Göran, eller vad han hette, Kjelle tror han hette i det här fallet. Två nätter. Och tyckte att till slut, så när han inte svarade på om man ville ha en grogg till, då förstod hon att det var något som var fel. Nej, men sluta.
Nej,
men egentligen så borde ju alla preparat komma med en sån här varningsgrej som det är på SIG-paketen. Det finns stor risk för intoxikation med det här preparatet. Risken är väl bara att de inte förstår vad det betyder. Jag vet inte om man ska skicka med en liten YouTube-video.
Nej, men jag tror nog att nästan alla som missbrukar och tar droger i syfte att inte behandla sig mot en sjukdom eller någonting annat förstår att det inte är bra att göra det, och att det kan vara rent av livsfarligt. Tror du inte det?
Jag skulle säga ja, om det handlar om heroin, om det handlar om amfetamin och andra droger. Men jag skulle säga nja när det kommer till cannabis och kokain. För där verkar det som att det är full. Det är som att hälla saker på en gås. De ser det inte som ett missbruk, det är inte fult. Det är de andra som är knarkarna, jag är bara. Det är jättesvårt att nå in där, i min erfarenhet.
Ja, men jag förstår vad du menar, men det lär ju knappast vara någon som tror att det här är någon form av hälsococktail man tar eller röker.
Nej,
eller
så
att det här
kanske
skulle vara bra för en.
Jo då, Anna, de är så indoktrinerade i sitt eget missbruk.
Är det så? Ja, det är beklagligt. Men du, nu pratar vi om Sverige och vad som är vanligt här, men det här kan ju naturligtvis variera mellan olika delar av världen. Jag menar, i Sverige har vi ju en ganska god kontroll över våran avfalls hantering till exempel, och så är det ju inte i många delar av världen. Nej. Har du sett ibland på TV så visar en reportage från stora såna här soptippar, avfallshögar, där det liksom ligger till exempel bilbatterier i stora du vet, slängt överallt ute i dagvatten och sådär. Så att blyförgiftningar är väldigt vanligt i vissa delar av världen, bland annat i många afrikanska länder. I Bangladesh så läste jag att arsenikhalten är väldigt hög i grundvattnet, vilket orsakar kanske inte så mycket akuta förgiftningstillstånd, men mer liksom en kronisk påverkan av arsenik. Och det är ju inte superduper bra faktiskt.
Nej, det låter inte så. Det låter kanske som att man skulle vilja slänga in ut en reningstablett innan man surplar i sig det.
Ja, men många såna här luftföroreningar funkar på samma sätt. Det påverkar ju hälsan och organismen väldigt negativt naturligtvis. Alltså, vi har kvicksilverinlagrad fisk i Sverige till och med. Alltså från Tjernobylkatastrofen. Alltså, vi har ju möjlighet att exponeras för ett antal potentiellt farliga ämnen även här i vår närmiljö. Så är det.
Ja, absolut. Det finns ju rekommendationer vad man ska och inte ska äta när man är gravid till exempel.
Just det. Jag är så himla nyfiken på att dyka ner lite grann i växtriket och höra om växtgifter.
Mm, det förstår jag. Jag ringde ju då upp Meta. Nu kanske ni undrar varför hon återkommer hela tiden. Men Meta är en person som är väldigt bred. Och Meta har en förmåga av att gå djupt. I alla hennes intresseområden så går hon så djupt som ingen annan människa orkar med. Så att vi pratar ju löpmeter på löpmeter om små nördiga ämnen. Och det är därför hon ofta blir en källa av kunskap. Mm. Och Meta är ju Evil Genius Garden Crew. Hon är ju helt självförsörjande och kan odla upp vad som helst. Och sådär. Och har då såklart en fabless för dödens trädgård. Så att jag ringde upp Meta. Jag hoppas innerligt att jag stör.
Du stör precis som vanligt.
Ja.
Växter, de stackarna kan ju inte bara kuta iväg ifall det kommer ett hot. Likt gazellen. Nej. Eller i viss mån människan. Utan de måste ju ha någonting som gör att de kan försvara sig där de, liksom, de blir. De förblir. Och där måste de kunna försvara sig. Mm. Och då kan man göra det som en kaktus med en massa taggar. Eller man kan göra det, jag vet inte, genom att vara väldigt platt så att folk inte når, eller väldigt hög så att man inte når. Men man kan också vara giftig. Och det är nog min favoritsort. För de kan stå och vara så här söta, fina, blomma, fina färger. Och sen är den pissgiftig på insidan. Och då så knalldör man om man sätter i sig den här. Tycker jag är coolt. Att man kan vara gullig på utsidan och pissegiftig på insidan.
Men vem har de byggt upp sitt försvar mot? Det är väl inte människan som ska komma och äta upp dem?
Nej, alltså egentligen tror inte jag att plantan bryr sig. Den bara är giftig. Och sen får den jävel som går dit och gnager få skylla sig själv.
Ja.
Men jag tror att växterna är ju sådana att de är ju bra på att över, genom evolution och över lång tid, mycket längre än vad våran art har funnits, ha börja försvara sig mot de som är särskilt sugna på just dem, till exempel. Sen blir ju djur ganska duktiga på att undvika dem då i sin tur. Så att om man går ut på sommaren på landet och så tittar man in i en kohage, då kan man ofta se till exempel att det står massa med, alltså det kan vara utbetat, det kan vara väldigt nedtuggat, men det står smörblommor kvar och blommar. Korna skiter i dem, de vill inte ha dem, för de vet att det där, det är inte så bra för mig att sätta in med smörblommor.
Kan man säga att på den smarta evolutionsmässiga hierarkiska trappan så ligger växterna först och sen kommer djuren och så homo sapiens kommer sist i smartness?
Absolut, ja. Absolut sist på alla sätt. Jag brukar säga det, vi brukar säga det i våra föreläsningar, att vi är som ett geléhallon som ligger och dallrar. Vi har ingenting att sätta emot. Nej. I förhållande till dem.
Okej, vad jag gissar att människan genom tiderna har lärt sig saker om bolmört och så vidare. Vad finns det för användningsområde? Jag gissar att du har cirka 12 löpmeter böcker om historier kring hur människan har utnyttjat växternas smarthet.
Alltså det har jag i sanning. Och dessutom så, jag tänkte faktiskt det, vi kanske ska göra så på er Insta sen, att det kan bli lite boktips.
Ja.
Giftiga växter. Jag har ett gäng riktigt schyssta böcker som är roliga att läsa och ta del av.
Ja.
Men alltså människan har ju vetat om väldigt länge att växter innehåller saker och ting som påverkar oss på ett eller annat sätt.
Mm.
Det känner ju antropologer till sedan många tusen år tillbaka.
Mm.
Att människor har använt växter som läkemedel.
Mm.
Och ett läkemedel kan ju också bli en drog, beroende på lite på vad man har den till. Och den kan också bli ett gift för att göra något som är ont.
Uh-huh.
Så att, till exempel så vet vi ju att indianstammar har använt liksom, psykogena, alltså hallucinogena och ämnen för att skapa liksom religiösa riter och sådär. Det finns det ju liksom belägg för, och man har hittat ämnen som styrker.
Mm.
Och sen så finns det ju berättelser från de delar av världen där berättelser har sparats. Liksom. Det kan vara Romarriket till exempel, där finns det ju mycket texter. Där vet vi att Sokrates till exempel, filosofen, han dömdes ju till döden för sina olika fritänkande idéer. Och då, sättet han avrättades var genom att han fick dricka en bägare med avkok från just bollmört och lite andra olika pissegiftiga växter också.
Mm.
Så att det var ett sätt att, liksom, att avrätta människor, att dricka gift.
Vad händer med kroppen när man skälper i sig gift, en brygd med gift?
Det beror på vad det är för gift. För att de kemiska ämnena i växterna kan variera. Man kan, om man kan gärna gå in och titta på typ giftinformation.se eller Naturhistoriska riksmuseet. De har jättebra sajter om giftiga växter.
Mm.
För många av de här växer ju i våra trädgårdar. Och vi har dem också som krukväxter. Så det kan vara ganska bra att veta lite grann om dem ändå. Men då, man brukar sortera in växternas olika sätt att vara giftiga i undergrupper. Vissa växter hör till så att de kan utveckla alkaloider i sig. Vissa är glykosider och vissa är saponiner. Och så finns det lite annat, flyktiga oljor och sånt där. Och då påverkar ju de kroppen på olika sätt. Och man kan ta dem som innehåller, jättemånga växter har alkaloider i sig. Det är ett kemiskt ämne som oftast är basis. Och det tillverkas i, det är både växter och svampar och bakterier och så.
Mm.
Men jag tror att du med din polishistoria är ganska bekant med just alkaloid innehållande växter.
Ja.
För om man har en sån växt och sen så tar man ett extrakt av den, man mal ner typ blad eller frukter, frön eller bark.
Mm.
Och sen så renar man det där extraktet med till exempel en syra.
Ja.
Vad kan man få då?
Kan man få olika typer av knark, uppåtschack till exempel, eller nedåtschack?
Det kan man få.
Mm.
Man kan få morfin, man kan få efedrin, man kan få kokain.
Mm.
Man kan också få nikotin, atropin, man kan få kinin om man tar det trädets bark.
Mm.
Och många av de här är ju läkemedel, det är ju medicin.
Ja.
Morfin är ju jätteviktigt och det vet vi båda två som har behövt använda sig av det när vi skulle göra operationer och sånt. Och koffein använder jag dagligen.
Mm.
Och kinin är jättebra för den som inte vill ha malaria till exempel. Så det är det. Men om man sätter i sig det där utan liksom en vettig läkares kontroll och kokar egna versioner, då vet ju du också vad som kan hända.
Ja.
Hur blir det med dåligt kokat kokain?
Ja, det blir skitdåligt kan jag säga. Det har jag sett på nära håll. Vad som händer då. Det. Och de här människorna som åker på 3 veckors retreat till Indien och slickar i sig olika typer av växter. Det kan också bli jättedåligt.
Ja, det blir också dåligt för de som åker till Peru och ska vara med om en härlig ayahuasca-ritual.
Ja.
Eller peta sig grodgiftet kambo i kroppen. Och inte ha koll på vad de gör, vem det är som gör det, vad de ska förvänta sig för resultat och så vidare. Alltså det är inte så, man ska inte skoja med det här.
Nej.
Det är inte så lätt så.
Det bästa,
hjärtat kan stanna.
Det bästa som kan hända är att du behöver byta småbyxa. Och sen så är det därifrån kan det hända fler saker.
Mm. Exakt. Och det vill vi, få av oss vill vara med om det.
Men,
det är ju bara
ja. Men Meta, du har de här i din trädgård, några av dem. Hur farliga är de? Har du på dig särskilda skyddshandskar när du ska dit och nypa av ett visst blad?
Det har jag inte.
Nej.
Därför att de absolut flesta växter är inte farliga att ta i och plocka och liksom hålla på. Det farliga är att äta dem.
Ja.
Och framförallt att äta dem i lite större mängd. Det finns växter som är så farliga så att de är, skulle, och som kan växa här som är så farliga att de är dödliga om man käkar i ett blad.
Ja.
Det finns sådana. Eller ett frö, eller en barken eller någonting som där gnager på. Så att, men jag är ju vuxen människa. Jag går inte och gnager på mina växter.
Nej.
Så att om jag inte vet att det är en grönsaksväxt. Liksom. Så det är inte någon fara.
Nej.
Det finns ju de som har flyktiga oljor i sig. Och det är det som är alltså om man får dem på huden så kan det bli riktigt irriterat. Du kan få brännskadeliknande blåser och sådär. som när vi pratar om jätteloka till exempel.
Ja,
den är
det.
Ibland björnloka, den kan vara sån. Det finns andra sådana också. De ska inte vara på hud. Och då skulle man ju absolut använda handskar. Men de har inte jag i min trädgård. För att det är inte så lyckat. När man bara, det räcker med att bara ta på dem. Men jag har ju en role model. En förebild i den här typen av trädgård. På någonting som kallas för dödens trädgård.
Ja.
Den är underbar. Den ligger i Alnwick Poison Garden, alltså Alnwick Castle, Northumberland i England. Där ligger Alnwick Poison Garden och det är en dedikerad trädgårdspark till dödligt giftiga växter. Underbar. Den är omgärdad med höga gammaldags viktorianska svarta järnstaket med dödskallar på järnet, och man måste gå in dit med försiktighet, och på grindarna står det så här: these plants can kill.
Men gud, har du varit där?
Ja, det har jag.
Gud, annars tänkte jag att vi behövde en studieresa. Dödens trädgård, jag älskar ju namnet.
Ni behöver åka dit. Jag kommer att ta med er dit.
Ja, verkligen. Ja, men
det kommer jag att göra.
Ha Anna.
Hon är ju som en jädra Wikipedia. Metapedia. Ja.
Metapedia, det är ett nytt uttryck. Men framförallt så sådde hon ju ett frö här nu som gör att när du har...
Bra där, Ljungdahl.
Ja, jag vet.
Och sådde ett frö.
Ja. När du har bytt ut din kotpelare och när corona har försvunnit från oss, ska vi inte åka vi tre på studiebesök till, vad heter det, Alnwick Castle, The Poison Gardens.
Oh, fy fan vad jag känner mig attraherad av den här idén.
Det är som ett body farms för växter.
Oh. Alltså jag längtar redan.
Vi kan ju också lajva därifrån. Ja, alltså inte att du ska springa runt och låtsas vara ett rådjur nu med blåa...
Provsmaka.
Nej. Men alltså, jag måste dit.
Ja, men det här måste vi naturligtvis göra.
Vi har ju tvungen att googla på det och såg den här svarta grinden. Det här viktorianska... Nej, men det är ju så ballt. Det är klart vi ska dit.
Ja, det här måste vi fördjupa oss lite grann i. Övergången här blir väldigt bra. För jag tänkte att nu kan vi prata lite grann om gifter som mordvapen.
Mm, gärna. Syragruppen är intresserad.
Ja, jag tänker att det här borde ligga syragruppen nära och varmt om hjärtat. Har du arbetat med något ärende sådär som du kan dra dig till minnes som rör alltså dödligt våld genom förgiftning?
Inte vad jag vet om. Jag har ju mest spanat på så här spaningsmord. När det väl börjar utredas, då blir ju vi spanare ganska bortkopplade.
Mm, mm.
Nej, inte som jag kan dra mig till minnes.
Nej. Vi var inne lite grann på Agatha Christie ju tidigare. Jag läste lite grann på, för det här med gifter som mordvapen är ju populärt i, som sagt, fiktionens värld, inte minst. Hon har ju skrivit ett antal deckarromaner, varav 80 stycken förekommer det lömska giftmord.
Men sluta! Förstå. Vad finns det inte att älska med denna dam?
Ja, men alltså, jag är så full av beundran för henne. Jag var tvungen att läsa på lite grann för att förstå hur 17... För att jag menar, det är ju en sak att vara duktig på att skriva, men det är en annan att vara vass på gifter. Hon har jobbat på sjukhusapotek och där ansågs hon ha fått en väldigt djup kunskap om detta med vad som är bra sätt att liksom, ha ihjäl andra på när det gäller gifter. Men bara för att nämna några då, i hennes repertoar här så använder hon arsenik, blåsyra, digitoxin, alltså från fingerborgsblomman som Meta var inne på, nikotin, ormgift, idegranbär, talium. Alltså hon har betat sig igenom listan.
Det finns ju några saker med det här som jag tycker är ballt, eller som gör att jag förstår att varför det hamnar i 80 böcker. Ett, många av de här sakerna är ju inte olagliga att inneha. Dels är det ju smart som gärningsperson.
Mm. Att jag kan få tag på grejerna och jag kan ha dem i min ägo. Och jag gör mig liksom inte skyldig till någon form av innehavsbrott. Och det är också ganska svårt att söka upp vem det är som har plockat en sån blomma. Ja, vissa av preparaten är ju också i våra kroppar ibland på naturlig väg.
Just det.
Vilket gör att som gärningsperson så den här människan brukar ju alltid ha det här i sig, eller det är liksom är naturligt. Det är bara dosen som är lite skev, så att det är ju ett jävligt fiffigt sätt att skicka ut någon på regnbågsbron.
Ja, men det är ju alltså när jag tittar tillbaka på de ärendena som jag själv antingen har varit involverad i eller känner till, så har ju just det här som du är inne på varit liksom utmaningen. Dels att det har varit extremt svårt att bevisa när man väl har kommit på vad det har varit frågan om, men också inte minst att upptäcka. Alltså, vid en rättsmedicinsk obduktion så screenar man ju för ett antal olika preparat och möjliga gifter, men naturligtvis inte för alla. Det vore ju omöjligt, så att säga. Ja. Och problemet är ju att många av de här gifterna ger ju sjukdomssymptom som lätt kan förknippas med andra sjukdomstillstånd. Och man kanske inte gör kopplingen så snabbt att det faktiskt har varit fråga om en förgiftning. Det är också möjligt att utföra de här gärningarna diskret. Man kan preparera mat med gift. Och maten kan fortfarande vara helt smaklös och inte lukta någonting.
Det är ju en trist mat.
Ja, jag förstod att du skulle hugga på det.
Förlåt. Jag förstod precis vad du menar.
Ja. Men det är helt rätt. Jag förtydligar där då att man känner ingen smak av giftet, utan man känner bara smak av maten som man avsåg att äta.
Man har också kanske svårt att relatera till smaker av gift, med tanke på att man borde inte veta hur de ska smaka.
Men så är det ju. Men samtidigt så har vi ju begåvats med sinnen som ska tala om för oss om någonting är farligt. Och de flesta, i alla fall de här syntetiska, kan jag tänka mig smakar säkert inte så gott. Lösningsmedel till exempel, det tror jag kan ge en viss kärv bismak.
Tikka masala med en svag smak av bensin. Det är trist.
Ja, det är verkligen. Och sen är det ju så att man kan få en viss fördröjning innan man faktiskt avlider efter exponering också. Och det ger ju en gärningsperson tid att dels schappa och dels göra sig av med kanske brottsverktyg. Och lite annat.
Vi har ju haft... Kan jag bara få säga lite snabbt om min farfar? När min farmor dog så tänkte han att vad fan, alla de här medicinerna har ju vi betalat för. Mm. Det kan man ju inte bara slänga. Jag har ju köpt dem här. Så att han, när hon dog, då satte han helt enkelt fart och bara käka upp alla hennes mediciner. Nej. Jo.
Gud.
Han blev 96. Nej, 94. Förstår du?
Men hjälp! Aha.
Han är plötsligt starka naglar och fluffig hår. Och jag vet inte om han fick bröst. Han checkar allergimedicin och allt möjligt. Det är toppen.
Han sov sig igenom de fyra sista åren i sitt liv, kanske. Också.
Ja, kanske.
Historiskt så har det här moduset, alltså mordsättet, varit ett förstahandsval för kvinnliga mördare. Och det kan man ju kanske förstå på ett sätt.
Sneaky bitches.
Ja, men alltså det krävs ju ingen vrålfysik för att övermanna någon med gift, till exempel. Och när jag tittar på mina fall av dödligt våld mot barn, där ju kvinnor utgör en ganska stor del av förövarna. Mm. Nästan 50%, så är det ganska vanligt förekommande även där. Det är ofta insulin till exempel.
Mm.
Det kan vara fentanylplåster, har vi några exempel på, och andra typer av droger. Ja, ofta ens egna medikamenter helt enkelt, som inte ett barn, som är barnkropp kan hantera.
Ja, och sånt som det naturligt ska finnas i hemmet.
Ja, men precis. En annan faktor här som kanske spelar viss roll också är att flera av de här preparaten är inte jättesvåra att få tag i. Mm. Kommer du ihåg Dagens brott och ett av fallen som vi läste in?
Mm, var det kloroform?
Kloroformmordet, ja.
I Hökarängen.
Ja, exakt. Kloroform kunde man ju köpa ganska länge, eller kan köpa fortfarande på, ja, men från apotek. Det är ju, används ju fortfarande faktiskt i tandvården i en form. För det är ett lösningsmedel som kan lösa upp i tandvården då, rotfyllningar till exempel. Mm. Kickan Granell tror hon hette.
Just det.
I det där caset. Har du några andra uppslag på att såna här typiska gifter då, som du känner igen från mordfall? Cyanid till exempel. Är det bekant för dig?
Ja, cyanid är bekant. Men nu när du bara säger allt det där, jag bara, juridiktönten i mig säger att det här är ju väldigt svårt att bevisa. Mm. Och än viktigare blir det då när man kommer till en plats där någonting har hänt. Det behöver ju inte vara mord, det kan ju faktiskt vara misshandel och grov misshandel också, eller vållande till kroppsskada.
Mm.
Hur viktigt det är att söka brett och beakta allting. För som du säger, det ska screenas i kroppen och man ska märka det. Sen ska du också se att halterna är för höga, att de inte har kommit dit naturligt eller frivilligt, att det är någon annan som faktiskt med uppsåt har petat i dem i dig.
Just det.
Antingen tryckt i dem i dig eller på något sätt förmått dem, försatt dig i vanmakt för att sen peta dem i dig. Det här är ju jävligt svårt att bevisa. Och det vill till sig att man verkligen drar upp i alla trådar och vevar runt. För att, som ni har då lärt er, vi måste ju täcka de subjektiva rekvisiten. Vi måste komma upp i uppsåtsfrågan. Om det är uppsåtsbrott så ska det vara uppsåt. Är det ett annat brott så behöver det åtminstone vara oaktsamhet. Och det här är inte helt lätt. Du kan ju inte fråga den döde. Så då ska det bevisas på annat sätt att någon med uppsåt har stoppat i dig det här för att få en förväntad effekt. Inte lätt.
Nej, men jag tänker att, och jag kanske är helt fel på det här, men jag tänker att ofta så är de här ärendena att de föregås av viss planering ju. Därför att du måste ju införskaffa drogen eller giftet, och du måste på något sätt då förmå eller på annat sätt se till så att den här, det här offret får i sig det här.
Mm.
Och i normala fall så är ju ofta den rättsmedicinska obduktionen enormt vägledande. Men här tänker jag också att det måste vara oerhört viktigt för utredningen att försöka kartlägga eventuella inköp, sökningar på nätet.
Ja. Men det är det jag menar, att man måste tänka brett, för att jag tror inte att kunskapen om intoxikation är stenhög när man lämnar polishögskolan, av det enkla att det är ganska ovanligt, tack och lov. Det är ju extremt sällsynt.
Ja, det är det.
Men att man, när man är på en plats där någonting har hänt eller någon person har anträffats död, även om allting ser supernaturligt ut, och så får man reda på senare via den rättsmedicinska undersökningen, så organ har varit hos patologen och man har fått ett svar.
Mm.
Det är jävligt svårt att gå tillbaka till lägenheten 7 veckor senare och leta efter. Och då säger de att, men just i det här fallet är det viktigt med, inte vet jag, det kan vara små påsar, ampuller, det kan vara vågen. Du vet, man måste söka så brett, för man, det är liksom one shot man har, kanske.
Ja, och det du pratar om som slår mig är ju hur viktigt det är med samverkan i de här ärendena.
Mm.
Alltså mellan rättsläkaren och å ena sidan, och å andra sidan utredningssidan. Och förundersökningsledaren såklart. Minns du kanske det här ganska uppmärksammade cyanidfallet som har varit på tapeten sista åren fram och tillbaka? Det är avdömt och klart så att säga, men jag ska bara kort nämna det, att det tog ju alltså, man gjorde ju en omobduktion av offret där efter att en anhörig hade stått på sig och kände sig ganska övertygad om att inte hennes pappa hade dött en naturlig död, helt enkelt. Och när man då screenade för olika preparat så hittade man ju en hög förekomst av cyanid. Och då blev det ju såklart en utmaning, för nu hade ju ganska lång tid gått. Den som kunde misstänkas för det här förnekade ju all involvering i detta och att det skulle ha gått till på det här sättet. Men då var det så att i den här historien så fanns det en guldsmedsbutik involverad. Och cyanid används för att lösa upp guld.
Ja.
Så en sån information och uppgift måste ju då vara jätteviktig att kunna klarlägga. Alltså att man måste kunna få tag i det här giftet någonstans ifrån. Vad har du på cyanid för övrigt? Är det något du är bekant med sen tidigare?
Jag har inte varit involverad, tror jag, i något ärende.
Alltså, det har ju använts historiskt som ett bekämpningsmedel för att utrota insekter bland annat.
Ja, exakt.
Och det är ju ett starkt gift, kaliumcyanid. En tredjedels gram är dödligt. Och det är egentligen när man får i det i kroppen, som när det kommer ner i magsäcken, blir riktigt farligt. För då omvandlas kaliumcyanid till vätecyanid, eller blåsyra. Och då är det inte så roligt för cellerna att må bra längre.
En dålig dag.
Ja, precis. Det är en dålig dag. Cyklon B, känner du igen det? Vätecyanid.
Nej.
Det var väldigt populärt av nazisterna att använda sig av i förintelselägren. Och det var också ett populärt gift att använda vid självmord. Också under nazitiden. Mm. Göring och Himmler med flera tog livet av sig med hjälp av cyklon B.
Mm, gjorde de rätt i.
Minns du krigsförbrytaren Slobodan Praljak som tog livet av sig i rättssalen i Haag? Under pågående huvudförhandling.
Mm.
Han tog ju upp, du kanske minns, han tog ju upp en liten, liten flaska eller vad han hade med cyanidlösning som han sopade i sig. Och han dog ju ögonblickligen.
Man undrar ju varför han fick ha en liten flaska.
Ja, det är ju helt obegripligt faktiskt. Jag kommer ihåg de där scenerna, det var ju oerhört dramatiskt. Mm. Alltså, och det får ju inte ske att det ska kunna gå överhuvudtaget. Ja, men vad har vi mer? Thallium är ju ett annat exempel. Det finns några ganska intressanta fall. Jag känner inte till något modernt, men det finns en Graham Young som på 60-talet förgiftade ett stort antal människor med hjälp av thallium. Strychnin, känner du igen det? Det finns ju växter.
Ja, det är väl växter, va?
Mm. Ja, men precis. Det är ett växtextrakt som påverkar våra nerver och ger kramper och sådär. Arsenik har vi varit inne på lite grann. Det tycker jag är den klassiska Agatha Christie-giftet ändå. Mm. Jag tänker på henne. Det är ju ett halvmetalliskt grundämne. Det finns ju naturligt i jorden och i berggrunden. Men kan då, om man får i sig det i för stora mängder, vara riktigt farligt.
Det finns ju en ny form av råttgift som är jävligt läbbig. Det sitter ju på varningsskylten nu, och Metas katt höll ju på att stryka med. Mm-hmm. Har ju käkat någon form av något gammal, förmodligen en gammal råtta då, och fått i sig det här giftet. Och då sa veterinärerna att det där har vi inget, vi vet inte hur vi ska hantera det, och vi vet inte vad vi ska göra. Så att katten höll ju på att stryka med det. Det handlar egentligen bara om att, vad gjorde de? Tillförde plasma kanske? Mm-hmm. Och bara vänta och hoppas på att hjärtat skulle klara av medan man hade bytt ut allting.
Ja, men det finns ju något lite paradoxalt med just råttgift. För att varan är ju ett gammalt råttgift, och det används ju som blodförtunnande medel.
Exakt.
Så att det slår ju ut levern och koagulationsfaktorerna helt enkelt. Mm. Så att, ja. Och det är väl en utmaning i sig, om man nu vill åstadkomma ett förgiftningstillstånd hos en art, så måste man ju modifiera den substansen så pass så att den inte blir farlig för en annan, naturligtvis.
Nej, exakt. För vi har ju också, apropå växtriket, svamp och kaktus har jag ju varit lite, kom i kontakt med.
Det har du varit lite intresserad av.
Ja, det har jag varit lite intresserad av. Men, i svamp heter det psilocybin och i kaktus meskalin.
Ja.
Det är ju psykedelika, helt enkelt. Mm, mm. Eller alkaloider, som Meta beskrev förut. Det är sällsynt med förgiftning. Mm. Men att se människor som har tagit en ordentlig snettripp på svamp eller kaktus. Mm. Det är inte så att man står bredvid och är avundsjuk för stunden.
Berätta, vad händer då? Hur beter man sig?
Om du har du varit med någon som har tagit en LSD-tripp någon gång?
Nej, jag tror
eller
inte.
Eller ketamin. Du vet, de här syrorna och de här psykedelikerna, kan ju få dig att tro att saker finns som inte finns. Tänk dig själv att du skulle vakna upp en dag och helt plötsligt så krälar saker i ditt tak, eller du tror att det är ormar i dina ögon eller att tänderna är så. Och att det är 100% sanning för dig. Då kommer du bli ganska omedgörlig och rädd och så. Så det tycker jag själv är väldigt läskigt. Det som är motsägelsefullt, att de här kära vännerna som petar i sig kaktus och svamp är ju kanske lite mot jordfalangen. Jag minns framförallt en man. Han hade beställt svamp på nätet på något sätt. Det fastnade i tullfiltret. Vi visste att det var han som hade beställt, och vi åkte helt enkelt hem till honom. Och när man tänkte att du blandar Thomas de Leva med Soldoktorn. Jag kan inte förklara honom på ett bättre sätt. Eller någon sån här snubbe som har såhär, åh, hang loose, jag ska åka och bli surfer. Och sen så fastnade jag där tills jag blev 70. Långt hår, brunbränd, någon jävla linnekostym och barfota. Ernst, blanda in lite Ernst i det också, där har han.
Otroligt.
Och så kliver man in i det här huset, och det var drömfångare och satt vid någon jävla yogaposition och tyckte att livet lekte. Och sen så var det ju då spor, han försökte ju odla eget där hemma. Och sen så på mig, det blir så himla skevt i det hela. För han ser sig absolut inte som en pundare.
Nej, okej, då är vi där igen då. För att
han är inte missbrukare.
Okej, jag fattar. Det är potatis, det är sallad.
Potatistryck.
Och lite svamp. Det kommer från samma källa liksom.
Ja.
Svamparna då? Växer de? Kan jag gå ut i skogen och hämta mig en korg?
Gud ja. Toppslätsskivling kan du hitta, det har jag nämnt tror jag. Kan du hitta i kohagar, i den här stora gräsmattan bakom Stockholms universitet. Kan man se teknikerstudenterna, nu fick de sig en slev här. Ute och utan svampkorg och utan någonting. Kan de vara ute och vara väldigt intresserade av toppslätsskivling. För det är psilocybin. Ska de hem och så käka svamp och ha en trevlig kväll.
Oh, på tal om att inte veta vad man stoppar i sig.
Nej, och då är vi tillbaka på uppsåtsfrågan. För då sa min mamma, nej men gud, tänk om jag skulle råka plocka en toppslätsskiv. För hon plockar ibland lite svampar och så kollar hon i bok när hon kommer hem. Lite spännande. Ja, men då har du ju inget uppsåt till narkotikabrott. Däremot, om du heter Sebbe och är ute i lågskor och hasar runt på gräsmattan bakom universitetet utan svampkorg och prickig korvmacka och hävdar att du inte har uppsåt, det är svårare.
Ja, jag förstår.
Det finns en tid och en plats.
Vi var inne lite på det. Gifter är ju inte bara av ondo. Vi har ju haft lite hjälp av gifter historiskt. Vi har pratat om bekämpningsmedel.
Ja.
Läkemedel. Vi var inne på digitalis, eller digitoxin från växter. Baran nämnde vi.
Men det är väl alltid så med preparat, om de används av rätt person på det sättet som det är
avsett,
avsett då, och under kontrollerade former, då är det ju inte farligt.
Nej.
Det är när det kommer i fel händer, används på fel sätt av fel person, då är det dödligt.
I fel mängder. Arsenik, vet du vad man har botat det med? Syfilis.
Då är jag glad att jag inte visste det.
Nu vet du det. Det var det första riktigt verksamma medlet mot syfilis.
Men intressant, Anna. Det här var ju spännande. Jag får uppslag till... Ska vi bli som Agatha Christie? Ska vi skriva 80 böcker om olika giftmord?
Jag måste göra en liten korrigering där. Jag orkade inte göra det då, men jag sa 80 böcker. Ungefär hälften av hennes... Hon har skrivit 80 böcker, hälften av dem. Är det gifttema på.
Ja, men då behöver vi bara 80 år för att slå henne på det.
Ja, precis. Ja, i den här takten som vi skriver. Nej, men det här är intressant tycker jag. Jag inledde ju det här avsnittet med att säga att det här är lite så här mystifierat. Jag tycker det är det. Jag tycker det är kittlar. Det här har något.
Ja, det har det. Jag ser fram emot vår studieresa till Poison Gardens. Och Och jag ser också fram emot veckans spaning på måndag.
Mm. Det blir spännande. Och,
jag ska också kika på bingot. Jag undrar om vi har kryssat i, om någon har fått något kryss idag.
Ja, spännande. Nej, nej, det återstår att se. Och till på måndag så tycker jag att besök oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Eller mejla ljungdahloginghede@gmail.com.
Och så hörs vi på live på lördag 11:15 på Instagram.
Det gör vi.
Ha det bra, ha det. Bye.
Bye.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.